Ja, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Placera TV. Idag ska vi leka lite Kurt Olsson, tänkte jag. Och i rollen som Kurt Olsson har vi med oss Per Hedberg från Lansolat. Välkommen tillbaka.
Tack, tack, tack.
Kul att ha det här.
Roligt, roligt att vara här.
Ja, du har ju dialekten
klar.
Ja,
man kan öva upp den. Men det, ja,
du, känns allt bra.
Är du Arne då?
Ja, jag får Arne.
Arne.
Eller hon, ja. Vad heter hon med triangeln? Jag kommer inte ihåg det.
Gudrun.
Gudrun, tack.
Gudrun. Nej, jag tror att du gör det bättre som Arne.
Tror du det? Ja, jag tror det.
Just när jag får bossa lite sådär.
Det tycker du om.
Du,
vi ska prata lite mer om Kurt Olsson sen. Men jag tänkte att senast du var här, det var ett tag sedan. Ja. Men vi pratades vid, vad var det, början av hösten. Då var vi mitt inne i den här turbulensen, kommer du ihåg det? Det,
ja,
var liksom
det.
Inverterade yieldkurvor och diskrepanser mellan ränta och aktiemarknaden. Sen dess har det gått väldigt, väldigt bra på aktiemarknaden. Ja. Är du förvånad?
Ja, lite förvånad att det kom så snabbt.
Mm.
Du kommer ihåg, vi var ju lite försiktiga för att Fed hade stramat åt.
Ja.
Och vi såg ju att den åtstramning som hade skett med deras ränteökningar började nypa till ganska hårt.
Mm.
Och efter det så har vi ju fått en rejäl boost med likviditet. Och när, så fort det där började komma på igen, då är det ju klart att, som vi brukar säga, det är ingen idé, don't fight the Fed. Nej. Så att även vi hörsammar ur detta och har ju fått vara med på uppsidan, men det har varit en fantastisk höst.
Helt
så jag vet inte hur mycket det avkast, men det har bara gått 6 veckor i rad.
Ja, verkligen. Och jag tänkte att vi skulle se på det här med ett annat perspektiv, för du tror nämligen med den här, ska vi se om vi får upp den. Där.
Ja.
Det här är alltså börsutvecklingen, kan man väl säga, eller den visar på bullruns, det vill säga uppgångar sedan 1900.
Ja, visst är det bra. Historien, ja, hjälper oss här.
Och den här är unik på många sätt, eller hur?
Ja, för det har aldrig varit bättre.
Det har aldrig
längre
varit bättre.
Visst är det skönt?
Ja, nej, men det känns ju jättebra.
Än en gång så känner vi oss verkligen att det går så himla bra. Alla är försiktiga, vi har varit försiktiga, ja. Vi har varit för försiktiga.
Vad man brukar säga, det här är den minst omtyckta börsuppgången någonsin.
Det kanske är därför den håller i sig.
Kanske därför den håller i sig, och det är ju ganska sunt att det finns där ändå.
Ja, så att vi har väl kanske lite kraschen.
Det har ju varit några sättningar på vägen.
Ja, det har
inte några som varit 20% mer, men det har ju varit, vi hade ju bara för ett år sedan så var det ju väldigt turbulent och vi hade en ganska kraftig nedgång. Vi har haft ett par år som det inte varit så här jättestor avkastning under de här åren.
Vi hade ju faktiskt, om man mäter liksom världsindex i svenska kronor förra året, så var det ju negativ avkastning.
Mm.
Det är lite marginellt. Så att jag vet inte riktigt om vi kan säga att den fortsatt. Men okej,
okay.
I år gav vi oss på det igen, kan man säga. Så året som varit har ju varit fantastiskt.
Det viktiga nu blir ju att titta på vad är det som har fått prisen att öka så mycket.
Mm.
Och då har vi en väldigt bra illustration. Det här är, den röda är multipeln helt enkelt.
Ja.
Och den blåa fältet är vinsterna.
Vinsttillväxt.
Och då ser jag direkt.
För jag menar, marknaden, det är ju, aktier är enkelt egentligen, eller hur?
Ja,
det finns ju bara två dimensioner.
Mm.
Antingen blir det dyrare.
Röda.
Ja. Eller så växer vinsterna.
Ja.
Och då behöver det inte bli dyrare för att det ska gå upp. Det är bara de två parametrarna som kan göra att vi rör oss på aktiemarknaden.
Mm.
Värderingen eller vinsterna.
Och i år har det varit värderingen.
Värderingen.
Och vi har ju fått en väldigt stor hjälp av våra vänner borta på de olika centralbankerna. Det får man väl ändå säga.
Ja, någonstans så får vi konstatera att
här är likviditeten.
Ja, och det, jag menar, när vi träffades senast så såg vi det här att
här var vi någonstans då, va?
Ja, exakt. Mm. Och vi såg ju någonstans att visst var det så att den här åtstramseffekten, för att här växte ju inte likviditetspåslaget. Och det gjorde ju också att det började bli lite jobbigare.
Just det.
Och för värderingen att stiga. Sen, efter det så har vi ju, nu gör ju inte Fed QE, men det gör de ju ändå, men
ja,
bankerna får pengar i vilket fall som
helst,
och det växer ganska fort i deras balansräkning igen. Så den här tillväxten här, det är ju det som har satt spegeln i börsen, och det är ju den röda stapeln. Nu har vi fått upp värderingarna här. Och det här är ju intressant, för att om vi då ska ge oss på, okej, nu står vi här, vi har haft fantastiskt, alla har mer än 30% avkastning, alla lyckliga. Vad ska hända nu? Det är väl kanske det som vi ska prata om vidare då.
Precis, men jag tänkte ta den här också, för det har hänt, vi har sett att det har hänt någonting i penningpolitiken också, ytterligare senast. Vi har ju fått 3 räntehöjningar från Fed.
Sänkningar,
vad säger jag? Höjningar, då hade det sett annorlunda ut. Vi har fått 3 sänkningar.
Ja. Och vi har ju haft ett gäng centralbanker till här.
Ja.
14 stycken. Så att i september så var det ju 14 stycken centralbanker plus Fed.
Och
plus Kina.
Ganska fort.
Som verkligen. Så att när vi var försiktiga, då hade det här skett.
Ja.
Och vi sa ju också, kommer ihåg att det som kan få det att vända, det som kan är att vi får mer likviditet här. Mm. Liksom att Fed uppmärksammar problemet. Och det var ju verkligen det som hände liksom.
Och nu tänkte jag att vi kör till Kurt Olsson.
Ja, nu kör vi Kurt Olsson.
Ja, för nu ska du utveckla det här vidare och då räcker det inte med en sån här.
Men om vi gör så, vi går tillbaka till och så har vi...
Vilken tar vi? Den?
Nej, nästa.
Den här?
Om vi har den här i åtanke här då och konstaterar att det här har hänt.
Värderingen har ökat, värderingen inte har ökat, vinsterna.
Inte vinsterna. Mm. Vad måste du fokusera på? Vad tror vi kommer hända nästa år? Och åren framöver? Om vi bara gör ett experiment med två aktier.
Vi gör det. Vi går över hit.
Ja.
Får se om vår studiopersonal är redo.
Nu. Funkar det bra så? Är vi med i bild nu då?
Ja, det är bra. Ja.
Det här är ett blädderblock för er som inte vet vad det är.
Ja.
Ja. Använder vi mycket förr i tiden.
Det gjorde vi verkligen.
Ja. Om vi då delar upp det i två dimensioner. Mm. Priset.
Ja.
Och så har vi då vinst, eller det som vi på engelska kallar earnings.
Ja.
Earnings. Sådär va?
Ja.
Då får du ju P/E-talet.
Exakt.
All right. Nu har ju det här gått upp då.
Ja.
Och vad är det som vi analyserar? Vi kan konstatera att på 5 års sikt så är det svårt att veta om P/E ska upp eller ner eller vad det är.
Ja.
Men om vi tar dagens P/E. Mm. Så tar vi 2 aktier. Vi konstaterar att det här är PE idag.
Runt 17, va?
17,5 på S&P, om man tittar framåt.
Vilket är några enheter högre än historiskt.
Än historiskt. Mm. Och då är vi tillbaka till att röda upp.
Ja.
Om vi då har aktie A som tjänar, då tittar vi på earnings här.
Ja.
PE tjänar 1 krona, $1, en whatever.
En.
Och då blir ju priset, Jesper.
Mm, då har vi P-talet, priset,
gånger
17,5 gånger 1.
Ja. Då är den aktien värd, 17,5.
Precis.
Här har vi aktie B. Tjänar också en idag.
Ja.
Då blir priset, samma P-tal.
Precis.
17,5.
Ja.
Inget konstigt.
År 1 liksom.
År 1. Nu. Mm. Nu går tiden.
Ja.
Här är tiden.
Ja.
Så kör vi det här på, nu har det gått 5 år.
Just det.
All right. Om 5 år så leker vi med tanken att okej, Trump blev omvald. Han körde slut lite på statsfinanserna. Han körde med inte 6% balansunderskott. Han körde med 5, men vi börjar knipa lite grann här borta. Ja. Så att dollarn försvagas, euron har gått upp. Men ändå, folk börjar bli lite oroliga för att låna ut pengar. Så att räntan är högre i USA. För att de kräver en högre avkastning från USA. För att de har kört med budgetunderskott länge. Ja, räntan högre. Ja, då brukar ju värderingen komma ner lite grann.
Ja.
Kanske är så att Europa har lite tufft. Och i och med att euron har varit stark. Exporten funkar inte lika bra. Okej, fine. Så att, vad har hänt här då? Då har vi... Nu gör vi det som vi är oroliga för då.
Ja.
Då är P-talet 14. Här har värderingen gått ner med 20% på de här åren.
Ja.
Alltså röda har gått ner nu.
Mm. Vi får inte lika mycket hjälp därifrån.
Nej.
Nej.
Och vi har ju fått kicken med centralbanken. Men så att detta har hänt liksom. Mm. Vad är det vi måste fokusera på? För att risken att efter röda vuxit mycket att den går ner lite grann. Den finns ju där. Nu har vi ett exempel med 20%. Då tar vi aktie A här.
Mm.
Och vi fokuserar ju jättenoga på att hitta saker som växer.
Ja.
Och vi vill ha sånt som växer över tid. Så vi säger att aktie A, vi har hittat aktie A här. Vi kommer tillbaka till vad aktie A kan vara.
Mm.
Men den lyckas växa sin vinst oavsett att det är stökigt här.
10%.
10% per år, bottom line. Det är ju inte så farligt.
Nej, verkligen bra.
Och så tar vi en cyklisk aktie här då. Mm. Den här killen, han...
3%.
Han växer i linje med ekonomin.
Ja.
Det är lite upp och så går det ner lite och så går det upp lite. Mm. Han växer bara med 3%. Om vi då säger att en blir då på 5 år, jag har räknat ut det här förväg, 1,61.
Ja.
Det är
E.
Om 5 år.
Och så är det PF 14.
Ja, vi ska få räkna ut det sen.
Nej, jag är off.
Den här killen, han kör ju på växer med 3%.
Ja.
Då är ju E 1,15.
Mm.
E. All right?
Ja.
Allt det här har hänt med år 5. Vad blir då priset här? Mm. Säg 22,5 ungefär.
Ja.
För det är ju 1,61 gånger 14.
Just det.
22,5. Den här killen, 14 gånger 1,15, det är bara 16.
Mm.
Han har vuxit sin vinst. Han har inte gått ner, men han har vuxit så minst. Men värderingen gått ner mer. Så att den här avkastningen här, minus 8%. Den här, plus 28%.
Vikten av att hitta det här, eller?
Vad var det vi sa? Kommer du ihåg det här? Strongest force in the universe. Power of compounding.
Just det.
Det här var 5 år. Och en värderingsförändring på 20%. Det är sånt som kan hända ganska snabbt. Eller hur?
Ja.
Men idén här nu framåt, när vi har haft multiplexpansionen, om du ska välja att konstruera din portfölj, nu måste du vara väldigt säker. I och med att värderingen, precis som du säger, är lite hög.
Du måste vara säker på att du hittar någon vinsten som kan leverera det här.
Oavsett vad som händer i konjunkturen. Ja. Det är nu som aktievalet spelar roll. Tror jag. Och om vi då ska ge på en prognos inför nästa år. Vi kommer lite mer bilder och sånt, vi ska förklara det här. Men om man då ska konstatera, vad tror vi händer nästa år? Då tror vi att, okej, vi får kanske inte mer multiplexpansion. Det kan ligga på den här nivån i och med att vi fortfarande har likviditetsstöd. Det är inte lika mycket, men vi har sett. Vi ligger kvar här då. Vi hittar på lite finansstimulanser. Vi får en liten acceleration i vinsten andra halvåret. Fine, vi får ingen recession, vi tuffar på. Så värderingen är kvar. Men då får du ingen support i din avkastning. Utan då måste du få vinst. Så att om du kan hitta vinsttillväxt mellan 5-15%, då är det den avkastningen du får nästa år. Så best guess, avkastning nästa år. Nu förväntar sig folk att vi ska växa ungefär EPS med 5% på S&P. Det är ganska troligt att det blir okej.
Okay. Ja.
Säger du att det är 5% på börsen. Om vi hittar en portfölj som kan växa mellan 8-10%, då är det det du ska få. Ja. 10%.
Fantastiskt.
Enkel va?
Hur enkelt? Kurt Olsson har inte kunnat säga det bättre.
Nej, exakt.
Så. Otroligt bra.
Kling.
Kling, just det. Gud, vi får mentalt tänka. Vi går tillbaka hit. Det var här vi var och vi hade tittat på de här bilderna med flödena. Och då kan vi ta och titta på den här bilden, för den blir ju väldigt relevant i sammanhanget. För det här visar ju då, nu ska vi se, här har vi Europa, här har vi USA. Och då är den ljusa är vinsterna, den blåa är helt enkelt indexa. Och då ser vi en hygglig korrelation.
Den är mer än hygglig.
Ja,
över tid så brukar det ju funka liksom. Mm. Och då blir det ju precis tillbaka till det här att härifrån så blir det, men när vi inte tror att multiplen är den som ska sticka, utan då blir det väldigt viktigt att ha ordning på torpet, hitta dina tillväxtcase, se till att de växer, få power of compounding som är starkare än multiple, potentiell multiplekontraktion, och så bör du vara ganska safe att få din avkastning. Så att du boxar in det 8-12%. Bra avkastning.
Det är bra. Och här är ju det du var, ursäkta, inne på. Det här är ju, visar ju, det här är någon form av BNP-tillväxt.
Nej, det här är försäljningstillväxten på
försäljningstillväxt.
Bolagen, de mörka i USA.
Och här har vi den strukturella tillväxten, takten minskar.
Exakt.
Vi är ner, JP Morgan gissar att den är någonstans kring 1% cirkus. Som jag
exakt. Och sen om vi får lite mer inflation kanske. Ja. Men vad som har hänt är väl det. Allt annat lika. Och det är väl därför jag har fått alla de här centralstimulanserna. Så det här är ju de sista 10 åren nästan. Då. Okay. Så ser vi ju att tillväxttakten i världen faller ju.
Mm.
Detta är försäljningstillväxten på alla bolag i världen. Så att helt klart är det ju så att det faller. Så att än en gång tillbaka till det här att hitta de här men aktierna, bolagen som faktiskt kan växa i den här miljön när detta sker.
För det kommer alltid finnas.
Det kommer alltid finnas. Och det är ju det urvalsprocessen som blir så viktig att göra. Då.
Vi kan titta lite grann på er. Den här har vi sett förut. Det här är ju så som ni delar ut. Det här är några exempel. De områden som ni tittar på. Jag vet att förra gången vi snackade så pratade vi om
Assa. Och så körde vi Huttamäki.
Båda har gått helt okej.
Assa hade ju gått fantastiskt inför. Den har ju bara, sen vi pratade vid, var det i april vi körde det här, gått 10%.
Då. Katastrof.
Huttamäki
har gått desto bättre då?
Ja, den har gått bra mycket bättre. Så den har väl gått
Death of Plastics,
30% lite dyrt. Så i snitt har ju den portföljen varit lite bättre än börsen.
Ja.
Men från den tiden när vi ändå hade gått upp en bit. Så att båda casen har ju funkat. De tuffar på, de har visat sin vinst. Så att det har ju varit bra då. Och det här är ju då, vi delar ju upp det väldigt tydligt, samma som vi hade förra gången när vi var här, att vi väljer ut tillväxtområden som är viktigt för oss att hitta. Nu ska vi gå lite djupare på den här kanske som nästa caset inför nästa år då. Okay. Att här kan vi hitta någonting som inte riktigt har fått gå så bra i år då.
Urbaniseringstrenden bygger det på. Ja. Du får förklara varför. Varför hamnar den på urbanisering?
Egentligen så bygger det på att du har en stor del av befolkningen som kommer från rural miljö till urban miljö som faktiskt börjar jobba och börjar ta sig upp från låg inkomst till medelinkomst. Så hela processen av att gå från flytta in till stan, börja ditt jobb, komma på ditt andra jobb, börja tjäna lite mer pengar, få fler folk i arbete. Mm. Och vi ser ju att det här sker ju i städerna. Liksom, att det är där det sker. Det sker framförallt i Asien. Vi vet att det händer i Indien, Indonesien, Malaysia. Ja, det är ju inget konstigt. Det här vet ju alla om att det sker. Liksom. Men processen fortgår.
Det är mycket detaljer här. Men vad den sammanfattar egentligen det är att
det som vi gillar med ett sånt
här tecken. Finns det verkligen tillväxtmöjligheter i ett sådant här bolag och kommer finnas en relativt lång tid framöver om jag tolkar rätt.
Exakt, och det är det vi försöker. Vi ska inte stirra oss blinda på alla detaljerna i det här, men varför finns det liksom tillväxt i det här under en längre tid? Varför är den här trenden inte död? Ja, vi kan ju då börja med att konstatera att demografin, till att börja med, här växer. Den arbetsföra befolkningen växer till skillnad från i Europa och andra delar av världen. Så det här växer ju faktiskt för den arbetsföra befolkningen. Den andra delen här är att om du ska ha en försäkring för din framtida pension så måste du fixa det där själv. Det är ingen från företagets sida som fixar det, utan här är det du själv som löser din pensionsförsäkring. Och det kan vi också se att 43% av det här sker direkt ur fickan liksom, jämfört med hur mycket det är i USA och UK. Och så kan vi se att penetrationen är låg i att hur mycket delar av befolkningen som äger till exempel fonder som har försäkringar. Så du har ju allting då, demografi, du har en växande inkomst.
Ja.
Du har en out of pocket spending där privatpersoner spenderar
själva. Och det är intressanta med det här, om man tittar, håller kvar ögonen på Asien, om man tittar på nästa bild så visar det att det här är ett bolag som har redan idag väldigt starka positioner på många av de här marknaderna.
Ja.
De behöver inte jaga någon.
Nej, de äger ju positionen som att vara topp tre. Här skriver de själva att det är 9 av 12 marknader i Asien. Så är de topp 3.
Okay.
Och så är de och egentligen AIA som är de som har byggt upp ett försäljningsnätverk. Det är de som har samarbetspartner som kan sälja deras produkter. Det är de som är go-to-name när du ska fixa det här. Ja. När du ska sätta din pensionsförsäkring.
Och jag misstänker att inträdesbarriärerna är ganska höga för den här typen av verksamheter.
Det blir ju så.
Inte minst på de här marknaderna.
Kanske inte direkt, men indirekt så blir det så. Om du har försäljningskanalen, du har dina egna brokers, du har dina samarbetspartner, vilka banker som säljer dina produkter eller vilka försäkringsbolag som säljer dina produkter. Det är klart, har du byggt det här? Nu har Prudential varit i business sedan 1923 i de här marknaderna. Mm. Så de har ju byggt i nästan 100 år. Det är klart att de har hunnit en bit på vägen då. Det som har hänt i bolaget är lite intressant, för de har ju då en ganska stor business i Hongkong. Mm. Där har det varit lite stökigt. Så just nu har det ju varit ner då. Om man inte tror att Hongkong ska trilla i vattnet över tid och våga vara lite långsiktig och säga att det är ändå ett finansiellt centrum, det sker ganska mycket business där över tiden, så är kanske nu ett bra tillfälle att titta, för nu går ju faktiskt Hongkong-försäljningen, den går ju inte upp längre här. Men den strukturella trenden är ändå att Hongkong växer. Ja. Så att vi tror väl att Hongkong, även om det som sker, även om det blir Kina-diskussionen, om man vågar vara lite långsiktig och bara konstatera att Hongkong går tillbaka till att bli lite lugnare så småningom, så det finns ju den potentialen. Samtidigt så är bolaget listat i UK. Där pågår ju någon slags omröstning idag, jag vet inte. Det var därför jag valde...
Någon som sa det.
Jag vet inte, vi har ju pratat om det där rätt länge, men det kanske också löser sig så småningom.
Men är det det som händer i UK? För det är lite svårt att se den här grafen, men det här är värderingen mot AIA.
Ja, exakt.
Och då misstänker jag att det är väl P-talet, eller?
Ja, P-talet är 9,5 här då.
Och här har du...
Och här har du P-talet, nu, det syns inte alls, men det är 18 AIA.
Så att det är en viss skillnad.
18.
18-9, det är halva.
Hälften.
Mm.
Och det fina med det här är...
Men har det med England att göra? Eller UK?
Det har ju dels med att det har varit, de har delat upp bolaget i år.
Ja.
De har då det som nu är Prudential som blir mer och mer likt AIA. Det är att du har hela Asien-business som växer. Du har en USA-business som fokuserar på livförsäkringar i USA. Det är de två businesserna som finns kvar. Det kommer så småningom listas även i Hongkong med huvudkontor i Hongkong.
Ja.
Så den förändringen är på väg.
Mm.
Det har skett. Och det gör att den blir mycket mer lik rena AIA mot vad det var innan.
Okay.
Så det här har skett. Vi har Brexit-oron, vi har Hongkong-oron. Du har bolag som värderar på P9 som bör kunna växa sin EPS. Ganska stabilt, ganska förutsägbart. Någonstans med 10% de kommande åren också.
Jag tror Prudential är 5% i år.
Ja, den har inte gjort någonting i år när börsen har
Men det har att göra med det här.
Det har att göra med alla de här orosmomenten. Brexit och så vidare. Så att om man då tittar på, om du vågar vara långsiktig, om vi ska ta den här femårshorisonten, så blir det här ett jättebra case där du faktiskt kan betta med hyfsad säkerhet på att vinsterna kommer fortsätta utvecklas positivt.
Mm.
Trenderna är med oss, den långsiktiga trenden är där. Så att det här tycker jag känns som en bra aktie inför nästa år som vi har köpt lite mer utav. Som ändå lever upp till våra trender.
Fin julklapp. Vad kul vi hade.
Ja, verkligen.
Det var roligt att få testa.
Det här var väl bra.
Ja, det var något. Ska vi göra om, tycker jag.
Det gör vi. Nästa gång så får vi måla mer, men då måste vi ha triangeln.
Precis, då måste vi ha triangeln.
Ja.
Per Heberg, tusen tack för att du kom.
Stort tack.
Ha en fantastisk jul och nyår.
Detsamma.
Och så ses vi på andra sidan, som jag brukar säga.
Det är bra.
Och tack för att ni har tittat.
Tack. Bra.